Allt är redan klart. Likt författaren till en ädel liten bok varnar Luther sina läsare för att tro att de av egen kraft skulle kunna bli helgade. Helgelsen, ja, gudomliggörelsen har ju redan ägt rum. Dagens avsnitt börjar med en märklig paradox. Denna utsaga hos Luther tycks ju inte stämma med vår erfarenhet av att vi är i en process av växande. Jo, säger Luther, båda stämmer. Vi både är och blir helgade. Vi både är framme och samtidigt på väg. Vi växer och blir till längs olika mellansteg och mellanrum. Men det kan inte vara tal om att det är jaget som driver oss. Nej, skriver Luther, den inom oss som driver oss på vår väg är anden. I den första säsongen av Den fördolda världen fördes ett antal samtal om den mystika tradition som har benämnts som hjärtats bön, hesychasm eller Jesusbönen. Främst i avsnitten Kärlekselden, Den tredelade själen och avsnittet Upp och ner. En mystik praktik som bland annat involverar andningstekniker, själslager, att rikta om vår inre längtan samt upprepandet av ett böneord för att instiga eller nedstiga i hjärtat. Vi tror knappt att det är sant när vi inser att Luther var förtrogen med den. Dagens avsnitt av Den fördolda världen har rubriken Andens inre bön.
En dikt av Bengt Hoffman som vi hittar i hans bok Stilla skog. Och den har namnet Vinden bläddrar i löven. Vinden bläddrar i löven, läser att våren är skön, läser att ängen skall alltid dofta och vara grön. Vinden bläddrar i löven, läser att sommarens dag likt ett oändligt pärlband in i det eviga drar. Vinden bläddrar i löven, läser med skälvande röst, läser att sommaren följes oundvikligt av höst. Vinden bläddrar i löven, vorden en vintrig tragöd, vet till sist att löven lever med en inbyggd död. Vinden bläddrar i löven, vorden en vintrig tragöd, vet till sist att löven lever med inbyggd död. En dikt om tiden och evigheten, som jag förstår det. Den här dikten berör ju dels att Guds ande i den heliga skrift ofta beskrivs som just vinden, en vind. Men också någonting av det här mysteriet som vi har berört, att allt är färdigt och klart. Men ändå finns det en resa. Någonting växer. Intressant.
Direkt när jag hör den där dikten så tänker jag på två stycken bibelord. Jag tänker på att dels någonting som hakar i förra avsnittet, förra samtalet, det här att vinden som du hör den komma, men du vet inte vart den rör sig. Alltså duet, jaget, det här gamla Adam, den har ingen chans att veta hur evigheten rör sig. Guds vind, Guds heliga ande, det är ingenting som den gamla Adam kan känna. Ändå rör den sig. Och Hoffman pratar om människan som ett träd. Jesus själv, han använde ju faktiskt bilden av Gudsriket som ett träd. Och han säger att det är någonting som växer. Det börjar med någonting väldigt, väldigt litet. Det här senapskornet som växer till det allra största av träd. Och fåglarna, alltså änglarna faktiskt, kommer och bygger bo i det. Luther säger att på ett sätt så är det redan stort från början. Allting är givet. I Guds rike så är det redan färdigvuxet. Men utifrån vårt perspektiv så är det litet. Men det växer. Alla de här tre sakerna. Från ett perspektiv så är det fullständigt. Från ett annat så är det knappt någonting alls. Men det växer bit för bit och tid och evighet möts i växandet. Och Luther har ord för alla de här tre sakerna. Och idag kommer vi i det här samtalet att prata om växandet i Kristus.
Ja, och på ett sätt handlar det om att bli, ett blivande. Och Luther har ju sagt så här att det kristna livet består inte i att vara from, utan i att bli from. Inte i att vara frisk, utan i att bli frisk. Inte i det man är, utan i det man blir. Inte i vila, utan i övning. Vi är det ännu inte, men vi blir. Det har ännu inte hänt, ännu inte inträffat, men det är på väg. Allt glänser och glöder ännu inte, men allting håller på att bli bättre. Och här tar han ju, som jag förstår det, väldigt från vår erfarenhet, vårt perspektiv.
Det här kan ju låta väldigt förvirrande, kan man ju tänka sig först. Att, men sa inte Luther nyss att allting är klart? Jo, allting är klart. Men det är ju också så att vi ser att det är någonting som växer. Och det är också sant. Det är inte så att det är en illusion att vi upplever att det är någonting som är på väg och växer. Utan Luther har ett språk också för det. Han är på det sättet verkligen en paradoxernas teolog. Det här är ju på ett sätt någonting som är kanske det allra mest naturliga av allt. Det mest förvånande är ju egentligen det som vi talade om i vårt första samtal. Det här är ju någonting som de flesta kan känna igen sig i, att det är någonting som växer. Men samtidigt så kan det ju vara någonting som man i vissa lutherska kretsar lite grann har värjt sig emot, för att det hänger samman då, kan man tänka, med andliga övningar och den där typen av saker. Och det har man kanske velat oroa sig över. Men
ja, då är det ju intressant att lyssna på Luther själv då han säger: ingen har så fullkomligt utgrundat visheten att han inte längre har behov av att öva och lära sig. Man måste nämligen alltid lära och växa. Och denna vishet måste man tillägna sig ur Guds ord. Den kan inte begripas med ögonen eller vårt syndiga förstånd.
Jag tänker ju direkt på ett ställe i Lukas evangeliet där det står om Jesus barnet att han växte i vishet. Alltså Gud själv växer i vishet. Om man bara tar och går till Jesusbarnet och tar det som sin utgångspunkt, och så ställer man sig själv frågan så här: när Jesus föddes, var det så att han kom ut ur moderlivet och hälsade sin mamma och sa hej Maria? Och de här tre vise männen som kom efter ett tag och hälsade dem på deras språk. De var ju kungar från olika ställen. Och tackade för presenterna och höll hov där i grottan eller stallet, beroende på om man är västerlustkyrklig i sin perspektiv på hur det här egentligen gick till då. Eller var det så att Jesus behövde lära sig att tala? Behövde lära sig också Bibelns berättelser? Kanske kände en naturlig affinitet och att ordet så att säga talade till honom. Men det vore ju på ett sätt, och det har ju många av kyrkofäderna sagt, att det vore ju att tro att Jesus är någon sorts monster. Om det skulle vara så att han är i en sorts allsmäktighet i meningen att han, eller, och all kunskap i meningen att han redan som barn har en sorts kan alla språk och så vidare.
Mm.
Jesus har ju en mänsklig själ. Och det är inte så att han har slutat ha en mänsklig själ.
Han har verkligen blivit människa. För det är ju liksom just den här tanken att Jesus bara skulle ha varit skenbart mänsklig, som man kraftigt tar avstånd från i den tidiga kyrkan.
Då kan man liksom titta på Jesus och så tittar man på sig själv och så kan man börja förstå hur det hela hänger ihop. Det är inte så att den Kristus som formas i mig heller riktigt är någonting som i början är något allvist. Utan i någon mening så är det, man kan faktiskt ta Jesu liv som utgångspunkt. Det är ju också ett Jesusbarn, eller som Maja Karin Lindahl poängterade, Kristusbarnet i mig som får växa och bit för bit öppna sina ögon och se världen. Och det här är ju någonting som Luther har begrepp för. Och han är ju kritisk till andliga övningar. Och han säger så här att de är Sisyfosarbeten.
Ja, och vad menar han med det?
Jo, men Sisyfos, det är ju den här klassiska gamla grekiska berättelsen.
Han som rullar stenen.
Precis, upp på kullen och så ramlar den ner igen. Och han måste hela tiden försöka få upp den där stenen. Ett omöjligt arbete. Han säger så här på ett ställe. De som förlitar sig på sådana program, de är tiggare. Och det är som att räkna pengar i sin tomma börs. Att försöka äta ur en tom tallrik och dricka ur tomt glas. För Jesus, han har ju redan kommit till oss. Vi har redan allting. Så att om vi försöker utgå från att vi inte har någonting, då har vi missat poängen. Vi har redan allting. Och det är det vi behöver upptäcka.
Mm.
Vi behöver inte, så att säga, sträcka oss efter Gud och göra andliga övningar för att liksom hoppas att Gud ska älska oss så att vi ska ha det rätt ställt med Guds relationen. Utan vi kan leva vårt liv och söka Guds relation för att Gud redan finns i oss.
Ja, och det här knyter ju an till det som vi var inne på i förra avsnittet om Kristus som själv närvarande i tron. Det öppnar ju upp lite de här orden som Luther också säger, att vi äger så mycket som vi tror och hoppas. Du har så mycket som du tror.
Du har så mycket som du tror.
Ja, det är en djärvhet.
Och det bara säger till oss, sträck dig efter det och det är ditt. Jag tänker på det här Jesusordet, han säger så här ju till sina lärjungar som liksom på ett sätt tror att de arbetar och sliter och håller på och sår och sådär. För att en dag, någon gång i framtiden så ska skörden liksom vara på åkern. Han säger så här, öppna ögonen, den är redan där. Fältet är fullt.
Mm.
Du behöver inte arbeta. Allting är redan här. Och sen så kan Luther då säga så här, det är så det är, men samtidigt blir det, det växer. Det är som med Hoffmans dikt, evigheten bryter in i tiden Och de här två verkligheterna av att det känns tomt och att det är fullt, mellan dem går gudsvinden och får oss att instiga allt mer i den verklighet där allting redan är klart.
Mm.
Det här gör ju också att man kan sträcka sig efter det helt utan rädsla och bara i ren barnslig nyfikenhet. Man behöver inte vara, så att säga, rädd för någonting egentligen. För mig så kom ju den här motsvarande insikt kom ju via Gregorius av Nyssa och hans apokatastasis tanke. Så Luthers ingång i det här har ju en lite annorlunda ingång, men själv den psykologiska effekten blir ju detsamma. Alltså att oavsett om man med Gregorius av Nyssa tänker sig att allting till slut löser sig, eller om man med Luther tänker att bara genom att jag tror så är allting redan löst, så kan man ju utifrån den här grundläggande tilliten och vilan sträcka sig efter Gud på ett helt osjälviskt sätt utan rädsla.
Mm.
Och den fullkomliga kärleken, i den finns ingen rädsla, står det ju i Johannesbrevet. Och kärleken är ju Gud själv. Luther säger ju att den helige ande, den ges till människan för att hon osjälviskt ska kunna älska. Så vi kan osjälviskt älska Gud. Och vi behöver inte göra det av någon anledning av oro och rädsla för hur det ska gå med oss senare. Utan bara älska och stiga närmare den Gud som är oss, närmare än oss själva.
Ja, för det är ju trons första steg här blir ju just den här tilliten, det är förtroendet. Och så följer du det här aktiva beslutet då att nu vill jag närma mig Kristus som har kommit mig nära. Men vad händer sen?
Ja, vi har ju läst Christian Braw och han tar sin utgångspunkt i den här berättelsen om den romerska officeren i Kafarnaum. Han noterar ju att man kan ha den här upplevelsen också efter förtroendet och det här aktiva beslutet att man närmar sig Kristus, så kan ju den här dörren, Guds närvaron, stängas. Och man upplever, var tog du vägen, Gud? Den där anfäktelsen som är att man inte längre upplever att Gud är närvarande, det är ju i sig en sorts närvaro. För man upplever ju att Gud är inte närvarande.
Precis.
Det vill säga, ja, den fanns nyss där. Så med andra ord så finns Gud ju där. Mm. För man upplever att det kom bort. Det är på samma sak egentligen som, jag tänker, jag vet inte hur många människor som har upplevt till exempel när de har en släkting eller någon närstående som har gått bort. Och så ser de den hela tiden.
Mm.
I ögonvrån så finns den plötsligt där. Eller på morgonen när man ska gå ner och äta frukost så vet man om att den är där. Och då kan man säga att det där är en psykologisk liksom, så att säga, mekanism som i oss. Jag tror att det är mer än så. Alltså, det finns liksom i själva saknaden av den andra, insikten om den andres närvaro, liksom det blir påtagligt. Den har inte försvunnit i någon mening. Genom att den är kvar i oss som den här upplevelsen av att vi ser den, så visar det för oss den personens närvaro. Och Gud dör inte, utan Gud är alltid närvarande. Så det finns liksom det här, i avsaknaden av Guds relationen så förstår vi att Gud har varit närvarande. Och det i sig är en sorts närvaro. Och sen så kommer då en högre grad av tro, säger Christian Braw, att Luther ringar in, där man kan vila i Guds närvaro. Enligt Christian Braw så kan man hitta stadier i Guds upplevelsen. Det är inte så att det bara är plus av och på, utan det finns steg. Och det här ringer också Luther in.
Mm. Luther skriver ju Detta är orsaken till att Paulus så ofta förbinder Jesus Kristus med Gud Fadern. Han gör det för att lära oss den kristna religionen, som mycket börjar uppifrån som alla andra religioner, utan nedanifrån. Den stiger upp på Jakobs stege, på vilken Gud står och som vidrör själva jorden bredvid Jakobs huvud. Lämna alla spekulationer om majestätet, alla tankar på gärningar, människors stadgar, filosofiska sederegler. Begiv dig till krubban, till hans moders köte. Där ska du fatta honom som jungfruns barn, hennes lilla son. Och kanske vi behöver säga någonting om det där. Det börjar ju egentligen, som vi ser här, som Luther också säger, att det handlar om en utblottelse. Alltså lämna alla spekulationer, lämna alla tankar, sederegler. Fäst blicken på Kristus och hans liv som börjar hos den ofödde i modersköttet.
Det här begreppet som Luther talar om, alltså Jakobs stege, det är ju en beskrivning som kommer från Gamla testamentet. Det är patriarken Jakob som ligger och sover, och han sover på en speciell plats. Gud vidrör själva jorden bredvid Jakobs huvud. Han har en gudsupplevelse där han ser den här stegen. Längst ner så är den vid jorden, och högst upp är det gudomliga majestätet, gudstronen. Och Luther poängterar att, eller snarare Christian Bro noterar, att Jesus själv säger att han är den här stegen. För han är ju någonting som sträcker sig allra längst ner i det mänskliga och ända upp till Guds tron. För att vi ska kunna närma oss stegen så måste vi börja där vi är. Det vill säga vid de första stegen. Vid det fysiska, jordiska. Vi tittar på det som har att göra med Jesus människoblivande. Jesus som barn. Men också saker som rör hans korsdöd. Vi tittar inte först på himmelsfärden. Utan vi börjar med det som har att göra med det jordiska. Och då börjar man ju förstå att det Luther inbjuder oss till, för han pratar ju om den här Jakobstegen, och just på det här sättet, det är en sorts progression. Att börja nära oss själva och den delen av gudomen som är mest jordisk, och sen så att säga att klättra stegen upp mot det himmelska.
Luther vill alltså säga att vi ska börja här nära oss. Gud är inte långt borta. Han är liksom med mig här i smutsen och kampen, suckarna. När jag då upptäcker Kristus i mig, den heliga ande, den ständiga bönen i oss. Det som vi brukar prata om ibland som hjärtats bön.
Ja, verkligen. Alltså, på samma sätt som Luther säger att i tron är Kristus, så tänker han ju sig också att i själva bönen så finns Gud närvarande. Det kan ju inte vara så, drar han slutsatsen, att det är människan som har den djupaste bönen i människan. Utan det är Gud som ber i människan. Och det är den helige ande som ber i oss. Redan vid dopet så finns en ständig bön som anden ber inom oss. Och den här ständiga bönen, på ett sätt så inser man ju efter ett tag att det Luther pratar om, det är det som hesukasterna söker efter. Alltså den ständiga bönen.
Ja, alltså Luther säger då att det är när människan mottar ordet som de börjar sucka till Gud. Då börjar de troende sucka. De har denna svaga suck, en suck som är om det ord de tagit emot, men det är ett ord som innehåller allt.
Och vilket är det ordet? Det är ju Kristus själv.
Det är ju han som är ordet med stort O.
Exakt, Guds logos.
Ja.
Och vad är hesukasmen, Jesusbönen, om inte den bön som är Jesus, Guds ord? Och vem är det som ber? Jo, det är den helige ande som ber inom oss. För det står ju på något ställe Är det Paulus ord? Ingen kan be Abba, Abba, utom den som har den helige ande. Så bönen, det är Gud som ber inom oss. Mm. Och den är ständig. Den är evig faktiskt. Och det är ingenting som till slut vi behöver göra. Men vi ber. Och vi gör det för att kunna, så att säga, överlämna bönen till den som ber. Det vill säga Gud inom oss.
Mm. Luther skriver, vi hör enbart ordet. Vi håller fast vid det i vår kamp. Andas lite och suckar. I en viss utsträckning är vi medvetande om dessa suckar, men vi hör det inte.
Så de är otillgängliga för det som är inom oss, den gamla Adam.
Precis.
Det är ju det här som är tricket någonstans. Att en luthersk djup mystik, andlighet, i centrum för den så finns den här urskiljningen. Vad är det inom mig som är den gamla Adam? Vad är det inom mig som är Kristus? Var det den gamla Adam som gjorde att vi kom hit till Bjärka-Säby och till den blå salen för att prata med varandra om Gud? Eller var det Kristus?
Precis.
Vem är egentligen aktiv här?
Mm.
Och den urskiljningen att, så att säga, låta Kristus vara den som är aktiv. Och här gäller det också att man inte tar och gör den här missen. Att man tänker sig att det är ett motsatsförhållande. Det är människan och Gud som det handlar om. Det är inte riktigt det som Luther säger. Utan han säger ju att det är den gamla människan, Adam, den gamla Adam, och den nya människan, Kristus, gudamänniskan, som det står mellan. Det är inte Gud som ska ta och liksom fjärrstyra människan som en robot.
Mm.
Utan det här är en helt och hållet inkarnerad andlighet. Det är den nya människan, Kristus, som ber inom oss.
Ja, och det verkar ju vara att vi som genom den heliga ande då kan också höra bönen som ett högt rop. Jag tänker Luther skriver, de fruktansvärda rytanden från lagen, synden, döden, djävulen och helvetet är som ingenting. Jag hör dem inte. Det är inte utan orsak som Paulus beskriver den bön som finns i de frommas hjärtan för suckar, vedjan, andens obeskrivliga andetag som fyller hela himlen och ljuder så högt att änglarna inte kan höra något annat än ljudet av det.
Och här måste man då stanna upp och inse, Luther hörde den.
Mm.
Det är ju någonting som är så stort att man bara måste stanna inför det. Det finns ju inte en tanke på att Luther skulle ha hittat den ständiga bönen i någon sorts skolastisk vindsvåning. Det här är ju Luther som har insikten om den ständiga bönen. Det här handlar ju om att Luther har stigit in i den ständiga bönen.
Ja, och jag tänker det blir ju tydligt också. Alltså det verkar ju vara att det skiner igenom också i hans arbete med katecheser och skrivande som teolog, när han säger så här att ofta när jag kommer till en viss punkt i Fader vår råkar jag in i så rika tankar att jag lämnar alla färdigskrivna böner bakom mig. När dylika rika, goda tankar kommer bör man lämna den fastställda ordningen och bereda plats och lyssna i stillhet. Under inga omständigheter bör du stapla upp några hinder, ty då predikar den helige ande själv, och ett ord i hans predikan är bättre än 1000 av våra böner. Jag har också lärt mig mer i ett sådant böneburet lyssnande än jag har fått från en mängd läsande och skrivande.
Så här talar Luther precis som den mystiker han är. Det kanske ska vara, för att tydligheten ska vara alldeles klar. Alltså det här stället som Luther på många sätt tar och förhåller sig till, det är ju ett ställe i en av Paulus brev där Paulus säger: vi vet ju inte hur vi ska be, men anden vädjar för oss med suckar bortom ord.
Precis.
Och det här ordet då, vädjan. I hesukastisk tradition så har man inte velat översätta det med vädjan. Och olika bibelöversättningar har lite olika förslag. Själva ordet har ju en, dels finns det ett mått av vädjan i det. Men det har också med suck, det har med andning att göra. Andningen som flämtar, pustar, som liksom kippar. Som ber med en andhämtning.
Men finns det mera? Jag tänker att i den hesychastiska traditionen så har man ju verkligen gått in när man utforskar de tre själslagren.
Även om man inte använder ordet själslager så är det ju så att Luther kände till den tredelade själen.
Ja.
Det där, när jag upptäckte det i Hoffman. Jag skrev ett brev till Göran Agrell.
Ja.
Jag slängde mig på datorn och sa: har jag förstått det hela rätt? Är det så att på ett ställe här som Hoffman har grävt fram hos Luther, så pratar han om de tre själslagren. Vi hade ju ett avsnitt i förra säsongen om Mose liv, Gregorius av Nyssa, som hette Den tredelade själen. Och vi hade flera avsnitt, jag och Paul Resare, där vi pratade om själens tre lager. Och Göran Agrell, han tog och grävde i sina papper och insåg också det otroliga. Luther pratar om de tre själslagren. Och han gör det faktiskt på lite olika sätt. Och han pratar om det som att, han säger så här. Det är en kommentar som man har kring de tre första buden. Han säger så här: de här tre buden förbereder människan för Gud som renat material, så att Gud bor i hjärta, tal och gärning. Id est med hänsyn till det yttre, den inre och den centrala delen av människan. Jag tänker på sinnena, förnuftet och på anden. Och sålunda härskar den rena friden. Så friden, den når man genom att nå fram till en sorts inre harmoni där de här tre delarna är renade. Där Gud bor i oss, i hjärtat, i talet och i gärningarna. I vårt centrala, högsta och vårt nedersta själslager. Mm. Och det här då, han förknippar de här tre delarna också med kroppen, själen och anden. Kroppen, den är den som upplever den här fysiska världen. Själen, det är ju våra psykologiska alla delar, och anden, det är liksom den här högre delen av oss som är det som faktiskt tror. Och han tar faktiskt och har en utläggning där han säger att de här tre själslagren, de har att göra med tabernaklet. Alltså, ja. Guds tempel, vi är ju, säger Paulus på ett ställe.
Våra kroppar är den helige andes tempel.
Exakt.
Ja, det är platsen där himmel möter jord.
I förgården som fanns i templet, det motsvaras av vår kropp, men också vårt lägsta själslager. Och vår, så att säga, nästa del då, den här själsliga delen.
Det centrala.
Precis, ja, och det här kommer en intressant fråga, vad som egentligen är det centrala. För att det här finns det, i den här hesychastiska traditionen så finns det egentligen en glidning. pratade lite grann om det där, jag och Paul Resare, i avsnittet om den tredelade själen. För att å ena sidan så kan man säga att det högsta själslagret är det som sitter i hjärtat. Å andra sidan kan man säga att det högsta själslagret är det som sitter i huvudet. Man kan säga så här att utifrån bilden om templet, där är det ju så att i mitten av templet så finns den här stora rummet där den sjuarmade ljusstaken finns. Och Luther, han säger att den sjuarmade ljusstaken, det är själsförmögenheterna. Så Luther inte bara känner till den här mystika traditionen som delar in själens olika förmågor och säger att det finns 7 stycken förmågor. Han sätter liksom en sorts okej-stämpel och säger bra och tack.
Ja.
Det här är givet oss i den heliga skrift.
Ja, och han går in och utforskar det här.
Jajamän. Och sen då kommer den här innersta kammaren. Det här allra innersta heliga platsen där Guds närvaro finns.
Det är alltså ett rum försänkt i mörker, va?
Exakt.
Det är det här rummet som ingen får instiga i utom översteprästen.
Ja.
Och vår överstepräst är ju...
Det är Kristus själv, så det är Kristus som finns där. Och det är lite kul faktiskt, för att på svenskan så blir det lite roligt. För att det är ju där Guds tron finns.
Ja, just det.
Och vad är det som gör att vi når Gud? Det är ju tron.
Där är Kristus själv närvarande.
Kristus själv är närvarande i tron. Där finns Guds tron. Så att på svenskan så finns det faktiskt en lite rolig grej här. Att vi får en sorts luthersk mystik kring tronen. Och det är Guds tro. Alltså i tron så finns Kristus själv. Den är ju bortom ord.
Mm.
Den kan inte fångas av tankarna. Själens 7 förmögenheter, förmågor, kan inte omfatta tron. Tron, den är det som hör samman i det allra innersta rummet där Gud finns.
Mm. Gud själv.
Gud själv, ja, är närvarande i tron. In ipsa fide Christus adest.
Jag tror det börjar bli uppenbart snart nu att den här fördomen att Luther förespråkar någon sorts religion som bara sitter i huvudet, det här håller inte.
Nej, verkligen. Alltså,
och samtidigt är det intressant, för man bemöter ju ibland liksom såna här tankar då, kanske ibland i liksom med lutherska företrädare, att man säger så här ungefär, att det är ju den privat religiösa människan som går och finner Gud i sig själv, medan då kristendomens grundinställning är att själva budskapet då kommer utifrån, det som objektivt så att säga, och tas emot då oberoende av mig själv. Men då är det som att Bengt Hoffman, han säger ju nej, att här ställer vi det privat religiösa så att säga då, och det objektiva i ett sorts motsatsförhållande som svarar dåligt, alltså mot den verklighet den kristna uppenbarelsen möter i världen. Alltså, det är ju, han jämför ju det med musik.
Just det.
Att ingen objektiv musik kan komma utifrån och vinna genklang utan då en privat eller personlig klangbotten som verkar inifrån. Alltså Gud är med andra ord inte bara där ute, Gud är också där inne.
Det där kan man meditera över många gånger. Precis som med musiken är det med tron. En kyrkomusiker eller helt enkelt bara en musikälskare kan börja närma sig vad tro är och hur det står till med den här gudslikheten inom oss. Eller inte ens gudslikheten, utan gudsnärvaron.
Ja.
Som är det inom oss som uppfattar gudomen.
Mm.
Templet är öppet. Det är inte så att det är stängt. I påskberättelsen så har förhänget öppnats. Gud är närvarande.
Så Luther säger, Kristus är alltid vid vår sida och inom oss. Han kan komma så nära att han alena är i våra hjärtan. Att vandra med honom är ett ständigt växande i tro och en allt starkare visshet om evigt liv i honom. När Bengt Hoffmann talar om den här närvaron så beskriver han det så här, att den som tror på Kristus och samtalar med honom i bön och kontemplation formas i enlighet med Kristusbilden. Så det här gudomliggörande om vilket vi har nu talat om rör alltså inte bara en isolerad själslig attityd, det vill Hoffmann hålla fram. Det här genomsyrar också den kroppsliga existensen. Och Luther framhöll att Kristus formas i oss och vi formas i enlighet med hans avbild. Någonting blir synligt ändå. Samtidigt så ser vi också kanske mycket elände. Vi ser glimtvis kanske bara det här. Och jag tyckte det var intressant att läsa hur Tuomo Mannerma håller fram att till den grad det ännu finns synd i den troende, så till den graden är Kristus ännu inte närvarande. Genomsyrande är en process alltså som inte blir färdig förrän uppståndelsen. Vi har den gamla Adam kvar, köttet, som kämpar emot tron och kärleken till medmänniskan.
Vi kommer inte riktigt undan den. Det är ju erfarenheten som vi gör hela tiden i våra liv. Att det går knappt en dag utan att man märker hur brusten världen är.
Ja. Och samtidigt är det intressant då, för att man när man håller fram det här då, att i vissa troende har gästen då genomsyrat degen mer än i andra. Men när de troende betraktas från deras relation med Gud, så står vi alla på samma mark, räddade av Guds nåd alena och rättfärdiga inför Gud i Kristus. För Luther kan ju tala ganska ledigt om det här. Han kan till exempel säga så här, att Petrus, aposteln, har renats mer genomgående av anden än Luther själv. Men de får ändå stå på samma mark.
Precis. Och jag behöver inte därför döma någon annan. Det finns liksom ingen som är bättre eller sämre. Här är liksom, om man ska hitta något ställe där Luther och vår tids vanligaste värdegrundsfråga, alla människors lika värde, går ihop, så har vi ju det verkligen här alltså. Och det är ett värde som vi får genom Kristus. Och det finns ingen som har det mer än någon annan.
Och det är just det att ingen kristen kan uppnå syndlöshet i det här livet. Det kan alltså också enligt Luther då vara den största tröst. Just den här vilan som man kan få i den här insikten. Men samtidigt betyder det ju inte att man ska låta synden så att säga bara härja fritt. Eller förneka att man syndar. För det senare blir just det största problemet. Luther är då istället det här rådet att säg järvt igen, så som Luther är. Säg frimodigt, jag är en syndare och jag är medveten om min synd. För jag har ännu inte lagt av mig mitt kött, till vilken synden håller sig fast så länge jag lever. Men jag kommer att lyda anden snarare än köttet. Det vill säga, genom tro och hopp håller jag fast vid Kristus. Jag vill stärka mig själv med hans ord, och stärkt kommer jag att vägra uppfylla köttets luster.
Det här är ju för övrigt, inser det nu, du har ju skrivit din avhandling. Den hette ju någonting i den här stilen, vad heter den?
Ja, det är min magisteruppsats då, i teologi. Den hette I svagheten blir kraften störst.
Just det.
Det är ju aposteln Paulus ord. Som handlar om det här, hur Gud är med i svagheten och vandrar med oss, formar oss, leder oss. Och här är det avgörande hela tiden att be till Kristus om nåd och hjälp.
Just det här med att vi kan finna en frid i att fortfarande vara syndare och egentligen inte kunna göra någonting åt det. Återigen, Luther verkligen som paradoxernas teolog. Det här innebär ju att, ja, det är en viktig sak. Jag tänker på, jag var Vad kan det vara nu? 2015, då gjorde jag en resa tillsammans med en vän till mig som är rysk ortodox. Hans biktfader är vän med NATOs munk. Och hans biktfader föreslog att jag och han skulle ta och åka till Athos tillsammans. Vi var ute på en resa i var det dryg månad i det heliga landet och Athos. Under den här resan så bodde vi i många kloster. Och i ett kloster så fanns det en munk. Jag ville ju prata med Hesukaster när jag var där.
Mm.
Och en gång så träffade jag en munk som var mer än kanske någon annan intresserad av att föra samtal. Det fanns två stycken samtal som verkligen blev viktiga för mig där på Athos. Men vid det här ena samtalet, vi höll på en hel dag och pratade med varandra om det inre livet. Och han sa till mig så här att när man läser mycket monastisk litteratur som du gör, Carl, då finns det en fälla som man kan gå i. Och det är att man tänker att man ska försöka leva upp till de levnadssätt som beskrivs i de här böckerna om de här munkarna och nunnorna som lever sina extrema liv. Han sa, glöm bort varje tanke på att försöka imitera dem. Det som kommer hända då, det är att du kommer hamna på väldigt, väldigt höga hästar. Inse att du är och kommer att förbli en syndare. Och om du behöver synda för att vara med dina vänner, så gör för all del det. Ta inte och undvik att vara med dina vänner om du behöver synda. Och jag minns jag satt och tänkte på de där orden. Och han sa det på många olika sätt. Han ville verkligen ringa in det. Han sa det att om du behöver synda för att älska, för att vara med din medmänniska och för att inte tappa taget om din vän, då är synden helig. Då är synden helig.
Han sa det faktiskt på det sättet.
Han sa det precis på det sättet.
Ja.
Och det innebär då, som han såg det, att allt annat, det vore att göra, att stänga in sig i ett torn. Att ta och liksom sätta sig på så höga hästar så att man lämnar alla människor.
Mm.
Och dömer alla människor. Och se ner på alla människor. Och den synden gör dig inte helig.
Jag kommer att tänka på Kristus som syndares vän.
Ja, exakt. Precis det. Att vi ska inte bli nedslagna av vår synd.
Jag kommer att tänka på nu. Vi sitter ju här på Nya slottet, Bjärka-Seby. En rolig grej är att vi helt ovetandes om varandra var ju faktiskt här på samma symposium kring den stora ryska författaren Fjodor Dostojevskij.
Just det.
Det var år 2019. Och temat var skuld, dårskap och godhet. Och huvudtalaren som vi fick lyssna till var ju den förre anglikanska ärkebiskopen då, Rowan Williams, som utifrån Dostojevskijs romaner tog upp de här frågorna om vad är skillnaden mellan helighet och godhet. Och det var ju mycket goda och spännande tankar som han delade med oss. Och i samband med det här så berörde han ju också Martin Luthers kamp. Och Williams, så som jag förstod honom, så påpekar ju det här att Luther aldrig gjorde någon enhetlig eller koherent teologi om helgelse. Alltså den här processen varigenom den kristne helgas eller förvandlas till allt större helhet eller likhet med Kristus. Och Williams menar då att Luthers skepsis mot ett färdigt system är just helt befogat. Man kan aldrig i sig själv förfoga över heligheten. För då blir det ännu ett sätt att tala om en så här synlig, kontrollerad godhet. Man kan alla koderna.
Ja, man kan inte följa en manual som en IKEA-byggsats.
Mm.
Utan anden, den blåser vad den vill.
Mm. Precis. Och den blåser ju rakt in då i Luthers liv.
Ja.
Luthers eget möte med Guds nåd var ju helt överväldigande. Och Luther fick ta emot en väg, en öppen dörr ut ur en ond cirkel. Och därför gåvan var så viktig att han lät inte heller någon annan hitta en grund för en självstyrd helgelse där man förfogar över det här. Och ja, samtidigt då som det här är den lutherska traditionens styrka, så hade ju också, som kanske någon observerat, också blivit en, ja, en typ av akilleshäl när det gäller den dagliga efterföljelsen. Det är den här passiviteten. Men Williams menar att reformationens insikter handlar om att den troende är i Kristus. Och Kristus försöker inte förtjäna faderns kärlek genom godhet. Kristus gör helt enkelt det goda för att det kommer av sig själv för honom. Jesus är inte ute efter någon förtjänst eller någon särskild status. Och vi har då som kristna våra rötter i Kristus. Vi har pratat om det här hur Kristus är närvarande i vår tro. Och om vi då gör gott så är det på grund av vad vi redan är i Kristus. Och det som då motiverar och driver en kristen är ju den här tacksamheten. Det här grävande i Guds kärlek till oss. Det här heliga som gör världen större än oss själva.
Amen. Vi kan inte öva oss. Den gamla Adam kan inte öva sig till att bli Kristus.
Han ska dö.
Exakt. Det enda kanske man kan tänka sig att han gör, det är att öva sig i att dö. Och det där har vi ju pratat om en hel del i första säsongen, inte minst i Teologia Germanica avsnitten, alltså en ädel liten bok, Jaget är problemet. Också till viss del i avsnittet, sista avsnittet om molnet.
Mm.
Och även faktiskt kring mörkret på berget med Gregorius av Nyssa. Men Luther, han säger att egentligen så är det ytterst så att det inte heller är människan som övar sig att dö bort från sig själv. Utan det är faktiskt dessutom så att det är Kristus som låter människan dö. Samtidigt så inser han ju att det finns något element här av mottagande. Man måste så att säga ta och någonstans acceptera det här. Och att acceptera det är inte det lättaste. Och vi kommer nu att ta och ha ett till samtal där vi pratar om andliga övningar, andlig fördjupning i luthersk tradition. Där vi ringar in mönster för hur Kristus blir mer närvarande och jag allt mer backar tillbaka, blir passiv och utplånas.
Du har lyssnat på Den fördolda världen, en podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på hjärtatsbon.se. Skriv gärna upp dig på det nyhetsbrev som podden, nätverket Hjärtatsbön och nätverket för mystagogiskt lärande med ojämna mellanrum skickar ut. För information om exempelvis framtida digitala seminarier. På hemsidan finns också information om hur du kan delta i någon av Svenska kyrkans lokala Hjärtatsböngrupper, fysiskt eller via nätet. Samt hur man kan komma i kontakt med nätverket Hjärtatsbön och nätverket för mystagogiskt lärande. Båda verksamma inom Svenska kyrkan. Där hittar du med tiden en kort och längre förinspelad introduktion till Hjärtatsbön. Samt växande antal inspelade vägledningar. Som du också kommer hitta på ett separat podcastkonto med namnet Hjärtatsbön. Om du skulle önska boka in föreläsningar om de ämnen som podden behandlar så är det möjligt att göra det, då det är något som flera av oss kan göra i tjänsten. Om ni skulle vara en församling inom Svenska kyrkan som bokar oss innebär bokningsavgifterna i praktiken att pengar går från en församling till en annan. Hör av dig till poddens redaktion för mer information, också i det fall då du har andra tankar om samarbete. Den som vill vara med och fortsätta samtalet är varmt välkommen till vår chattkanal på appen Signal. Du finner en länk för att gå med i gruppen i textflödet som hör till avsnitten. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på Instagram-kontot Sällskapet Nos. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ditt podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler, så vi är mycket tacksamma om du gör det. Den som är intresserad av att köpa någon av de böcker utgivna på Artos som vi samtalar om i podden kan göra detta till ett rabatterat pris på Artos hemsida. Uppge då koden Den fördolda världen.